Ska vi be tillsammans? Tack Herre att vi får stilla oss inför ditt ansikte. Tack att du är här, Herre Jesus Kristus. Det står om dig att du får upp i höjden. Du tog fångar, du gav människorna gåvor. Tack Herre för nådegåvorna. Och vi ber idag att du ska leda oss in i skriften och din undervisning om nådegåvorna. I Jesu namn. Amen. Det här är nu sjätte delen av undervisningen om den heliga ande. Vi talade först om anden i Gamla testamentet, den heliga ande och Kristus, andens egenskaper, andens dop, andens fullhet och nu sista andens gåvor. När vi talar om anden i Gamla testamentet så beskrivs anden som Guds kraft och Guds närvaro. Anden utrustade också människor för tjänst. Och profeterna talade om en ny tid som skulle komma, när Gud skulle utgjuta av sin ande över alla människor, men också att anden skulle bo i de troende. Profeterna kopplade även ihop anden med Messias som skulle komma. Och när Jesus kom så kom också den helige ande i Jesus Kristus. I dopet kom den helige ande över Kristus och förblev över honom. Och allt vad Jesus sade och gjorde, gjorde han i den helige andes fullhet och kraft. Jesus undervisade om anden som hjälparen, som Guds närvaro i varje troende. Den helige ande hade ett uppdrag, sa Jesus, att överbevisa världen i fråga om synd och rättfärdighet och dom. Att vittna om Jesus och förhärliga Jesus. Jesus sa också att den som vill se Guds rike och komma in i Guds rike måste först födas av anden. Vi tittade på andens egenskaper och vi såg att den heliga ande är en kraft. Men mycket mer än så, den heliga ande är en person med personliga egenskaper. Vi såg att den heliga ande är Gud. Samtidigt är anden Guds närvaro och Guds kraft i församlingen och i den troende. Vi talade om andens dop. Att Herren Jesus kom just för att döpa i helig ande. Och de villkor som Jesus ställde upp för att döpa i anden, det var samma villkor som gällde för frälsningen. Nämligen att tro på honom. När Petrus och Paulus undervisade om andedopet, så ställde de upp samma villkor, nämligen omvändelse och tro på Jesus Kristus. Och de här villkoren är identiska med villkoren för frälsning i Nya testamentet. Vi talade om andens fullhet. Att vi behöver lära känna Jesus Kristus så att vi kan uppfyllas av anden. Leva nära Jesus så att andens frukt blir synlig i oss. Så att det kan sägas om oss att vårt normala tillstånd är ett liv som är fyllt av tro och helig ande. Det är det normala för en troende kristen. Vi behöver också vara öppna för att Gud på ett särskilt sätt vill fylla oss med anden flera gånger. Det kan innebära starka upplevelser, manifestationer av anden. Det kan innebära att vi får flera nådegåvor för tjänst i Guds rike. Och idag ska vi då tala om andens gåvor. Andens gåvor är ju ibland mycket spektakulära och väldigt synliga. Och det är ju då möjligt att själva gåvan drar till sig uppmärksamhet. Och eftersom vi människor har en svaghet av att vilja synas, så finns ju risken att vi helst vill ha väldigt spektakulära gåvor som verkligen syns, så att också vi får synas. Det här var ett problem i Korint. Där hade man många olika nådegåvor. Och Paulus tar upp problemet i sin undervisning om gåvorna. Men alla gåvorna är viktiga. Både de som är spektakulära och de som fungerar mer i det tysta. Alla gåvorna är viktiga. Anden ger gåvor efter sin egen vilja. Vi ska läsa ifrån första Korinterbrevet kapitel 12, vers 7-11. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att den blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Så det här innebär ju att alla troende som har den heliga ande också har en gåva. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Så alla troende har åtminstone en nådegåva. Och det finns ju troende som har många nådegåvor, och det ser vi också på apostlarnas liv. Aposteln Paulus hade ju många nådegåvor. En gåva är inte till för den som har fått nådegåvan, utan en nådegåva är till för att bygga upp församlingen. Första Korinthierbrevet 14, vers 12. Så är det också med er, eftersom ni är ivriga att få andens gåvor. Sök då att i överflöd få sådana som uppbygger församlingen. Det finns alltså ett syfte med varje gåva. Och syftet med gåvan är en tjänst i församlingen för att bygga upp Kristi kropp. Det är vad gåvan har som syfte och mål. Och anden ger gåvor för tjänst. Vi läser vidare i första Korinterbrevet kapitel 12. Vi läser nu från vers 12 till 30. Till liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och de är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Om foten sa, eftersom jag inte är hand hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Om örat sa, eftersom jag inte är öga hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Om hela kroppen var öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen var öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem, som han har velat. Om allt sammans vore en enda lem, var vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte heller huvudet till fötterna. Jag behöver er inte, nej, tvärtom. Är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga? Och de lemmar i kroppen som vi anser mindre värda, heder, kläver med så mycket större heder. Och de som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet, något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lemmen större heder, för att det inte ska uppstå splittring i kroppen, utan lemmarna har samma omsorg om varandra. Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål. Inte är väl alla apostlar? Inte väl alla profeter? Inte väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda? Ja. Så varje del i kroppen har en gåva. Om man talar om människans kropp, så har varje del en gåva, en förmåga. Eller hur? Visst är det så, Nils?
Ja.
Då är det. Även de delar som vi inte vet riktigt vad de är till för har en gåva, en förmåga och en funktion i kroppen. Och så är det både med människans kropp och med Kristi kropp. En nådegåva är ju inget självändamål, utan syftet med en nådegåva är att den ska vara i funktion för att uppbygga Kristi kropp. Den nådegåva jag har borde vara vägledande för min huvudsakliga tjänst i församlingen. Gåvobaserade tjänster är en nyckel till en fungerande församlingsgemenskap. En kropp är ju ganska komplicerad, och jag tror att man fortfarande upptäcker ständigt nya saker inom medicin. Eller hur, Miriam? Det är ständigt nytt på gång. Man forskar och forskar och forskar och upptäcker mer och mer och mer. Och så är det. Det finns så otroligt många funktioner bara i en människas kropp. Och det finns också många olika gåvor i församlingen. Vi har läst 1 Korinthierbrevet 12, vers 7-11. Vi ska läsa också Romarbrevet 12, vers 3-8. Ty kraft av den nåd som jag har fått, säger jag till var och en bland er att inte ha högre tankar om sig själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Det är lika som vi i en enda kropp har många lemmar, och alla lemmar inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Vi ska också läsa Efesierbrevet kapitel 4, vers 7-13. Men åt var och en av oss gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det: han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord, han steg upp, vad betyder det om han inte också har stigit ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron, i kunskapen om Guds son, till sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Paulus använder alltså bilden av en kropp med många lemmar som har olika funktioner. Betoningen ligger här på mångfald och enhet i en enda kropp. Och betoningen på mångfald och enhet är något som sker samtidigt. Vad ska vi då ha för attityd när det gäller andliga nådegåvor? Ja, det här är vad vi kallade till. Öppenhet, sökande och tjänande. Första Korinthierbrevet igen. Gå tillbaka dit. Kapitel 12, vers 31. Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som är vida överträffar alla andra. Sträva efter de nådegåvor som är störst. Det här handlar om en attityd hos de troende. Att just vara öppna och sökande efter nådegåvor. I kapitel 14, vers 1 läser vi. Sträva ivrigt efter kärleken. Men sök också vinna de andliga gåvorna. Framför allt profetians gåva. Återigen, en öppenhet och ett sökande, aktivt sökande efter nådegåvor. Framför allt profetians gåva. Vi läser i 14 kapitlet, vers 12 till 14. Så är det också med er, eftersom ni är ivriga att få andens gåvor. Sök då i överflöd att få sådana gåvor som uppbygger församlingen. Därför ska den som talar tungomål be om att kunna uttyda det. Ty om jag talar tungomål när jag ber, så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt. Och det är lite speciellt just med tungotalets gåva. Att Paulus säger att den som talar i tungor bygger upp sig själv och ber med sin ande. Men kan då inte ge någon undervisning eller något som till nytta för andra människor. Och det är därför som man trycker så otroligt hårt på att den som har tungotalets gåva ska be om uttydningens gåva också. Så att man kan förklara vad det är som sägs. Och när det sker, tungotal sker med uttydning, så jämställer aposteln det med profetia. Och det ser man i det 14 kapitlet av första Korinthierbrevet. Att uttytt tungotal är något som kan finnas i en gudstjänst, i en församling. Men tungotal utan uttydning får inte finnas i en gudstjänst och i en församling. Det är ju vad man kan säga om första Korinthierbrevet 14 och undervisningen om tungotalet med uttydning eller utan uttydning. Så, vår attityd när vi närmar oss detta med gåvorna är mycket tydlig. Vi ska vara öppna. Vi ska vara sökande, ivriga till och med, och tjänande. Och vi behöver aktivt söka Herren också för att upptäcka den gåva som vi har fått. Och för att få fler gåvor som vi kan tjäna andra med. Vi kanske behöver hjälpa varandra att upptäcka gåvorna. Och att bereda rum för gåvorna så att de kommer i funktion i församlingen. Det här är någonting som jag tror att vi tillsammans behöver hjälpa varandra med. Ibland kanske någon bär på en gåva och vet inte om det. Jag har sagt någon gång att jag upptäckte, så jag misstag, att jag hade en bibellärargåva när jag låg i lumpen. Och vi brukade träffas då på luckan här på Bromma flygplats och läsa Bibeln, ett gäng grabbar. Och vi läste och så här, och ja, det gjorde vi nästan varje kväll för övrigt. Och där började jag ana att jag hade en sorts förståelse av skriften som inte var vanlig. Och det var alltså, ja, man kan säga genom att pröva och läsa och tala, så började jag förstå att jag bar på en gåva som jag inte visste om, men som fanns där. Och det är inte så lätt att veta sen hur man som en ung människa ska få någon sorts uttryck för en sån gåva. Jag har ju aldrig i mitt liv tänkt att jag ska bli pastor. Det var en mycket främmande tanke för mig. Till och med när jag gick på bibelskolan i Säffle, så det här med att bli pastor hade jag ingen tanke på. Så att jag tror att vi behöver ha en attityd där vi hjälper varandra också att upptäcka gåvor och att uppmuntra gåvor så att de kommer i funktion i församlingen. Därför att en gåva som kommer i funktion blir till välsignelse för hela gemenskapen. Den är ju till för, gåvan är ju till för att bygga upp Kristi kropp. Första Korinthierbrevet 13 råkar ju ligga mellan kapitel 12 och 14, föga överraskande. Men man läser ju så väldigt sällan i sitt sammanhang. Man läser det ju nästan alltid i samband med bröllop och såna här saker. För det är ju så oerhört vackert skrivet, beskrivelsen av kärleken. Och sammanhanget betonar ju då enhet och mångfald i Kristi kropp. Ofta kan vi människor få för oss att en som har en viss nådegåva automatiskt är fylld av anden. Så är det inte. Man kan ha många gåvor utan att vara fylld av Guds kärlek. Men man kan inte vara fylld av Guds kärlek utan att vara fylld av anden. Kärlek är andens frukt. Kärlek i första Korinthierbrevet 13 är agape, Guds kärlek. Och det är inget som vi människor kan prestera utan den heliga andes fullhet. Och för att se hur väl 13 kapitlet ligger i sitt sammanhang ska vi läsa 12, 31 och 14, 1 en gång till. Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som är vida överträffar alla andra. Nu ska han berätta om någonting som är helt fantastiskt, som överträffar allting. Det är 13 kapitlet vi talar om. Och 14:1, sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Och mellan de här två verserna ligger det här oerhört berömda kapitlet, ett av de mest kända vi har i hela Sverige. Få bibelkapitel som svenskar överhuvudtaget känner till, men det här, det vet man om. För det hör man gång på gång i bröllop och sådana sammanhang. Och Paulus överraskar oss genom att säga att andliga gåvor utan kärlek är fullständigt värdelösa. Och det är ju ett påstående som jag aldrig skulle våga ta i min mun. Men det står ju här. Om jag talade både människors och änglars språk, men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Om jag ägde profetiens profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap. Om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Här räknar aposteln upp då flera av de här nådegåvorna som han har nämnt i det 12:e kapitlet. Och det här innebär också att för att en nådegåva ska kunna fungera på rätt sätt måste vi vara fyllda av anden. Vi måste vara fyllda av Guds kärlek för att nådegåvan ska fungera som Gud har tänkt. Vad kärleken är har vi hört så många gånger, men kanske inte tänkt så mycket på det i ljuset av sammanhanget. Det finns 8 negativa karaktärsdrag vad kärlek inte är. Och det finns 7 positiva karaktärsdrag vad kärlek är. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Den tror allting, den hoppas allting. Vad kärlek inte är, de är direkt farliga och skadliga i samband med utövande av andliga nådegåvor. Kärleken skryter inte, men tänk om man inte hade kärlek och skröt med sin gåva. Kärleken är inte uppblåst, men tänk om man saknade kärlek och var uppblåst. Kärleken uppför sig inte illa. Den söker inte sitt, men tänk om man saknade kärlek och sökte sitt. Den brusar inte upp. Här, när vi ser det i sitt sammanhang, vad kärlek är och vad kärlek inte är, förstår vi ännu mer vad viktigt det är att nådegåvorna får fungera i den heliga andes fullhet, så att den som praktiserar gåvorna är fylld av kärlek och av anden. Kärleken är evig, men gåvorna, de är tidsbundna. Kärleken upphör aldrig, men profetiorna ska upphöra. Tungomålstalandet ska tystna och kunskapen ska förgå. Det vi förstår till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer ska det förgå som är till en del. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, liksom jag själv har blivit del. Men då ska jag känna fullkomlighet, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nådegåvorna är begränsade till den här tiden, men kärleken är evig. Gåvorna behövs i den här tiden, eftersom vår kunskap och vår förståelse av Gud är begränsad. Men i härligheten, då ska vi känna till fullo Då ska vi se ansikte mot ansikte. Och där behövs inte nådegåvorna längre. Det är bara tro, hopp och kärlek som ska bestå. Nu består tron, hoppet och kärleken. Dessa tre, men störst av dem är kärleken. Tron består, det handlar om en tro som gått till fullbordan. Hoppet består, det handlar om ett hopp som har uppfyllts. Men kärleken är störst. Den får sin uppfyllelse i den eviga gemenskapen med Gud. Ty Gud är kärlek. Vi försöker sammanfatta. Vi ska vara öppna och aktivt sökande efter att få fler nådegåvor. Vi behöver även hjälpa varandra att upptäcka varandras gåvor och ge utrymme för ett tjänande i våra olika nådegåvor. Gåvorna är till för att uppbygga Kristi kropp. Den nådegåva vi har borde leda oss till den tjänst vi gör i församlingen. Alla behövs. Alla är lika värdefulla. Oavsett om det är en spektakulär nådegåva eller en som verkar i det tysta. Nådegåvorna kan bara fungera rätt när vi är fyllda av anden, av Guds kärlek. Alla lemmar ska sträva mot Kristus som är huvudet för sin kropp och som fyller oss med sin ande, med helig ande. Det här var avslutningen av studiet om den heliga ande. Det kommer att finnas möjlighet att beställa ett kompendium. Det ligger en lista där ute. Där du kan skriva upp dig om du vill ha sammanställningen av det här studiet. Vi öppnar upp för frågor, för vi har tid kvar. Och just när det gäller nådegåvorna så är det säkert flera frågor. Ja, Ullis. Församlingen är ju en gemenskap av troende. Där vi finns. Och frågan är då, hur kommer det sig att gåvorna är till? På vilket sätt är gåvorna till för att bygga upp församlingen? Och vi behöver människor som tjänar sina gåvor. Lennart tjänar i styrelsen med sina gåvor. Och vi behöver alltså människor som på olika sätt finns i tjänst i församlingen. Det kan vara en profetisk gåva. Det kan vara människor här som sitter och bär på en profetisk gåva men inte säger något eller inte ens vet om det faktiskt. Det kan vara gåvan att visa barmhärtighet. Det kan vara gåvan att tjäna andra, att ha en tjänande ande, ett tjänande sinnelag. Kanske inte så hög, en gåva som står väldigt högt i kurs. Men den är otroligt viktig för att en gemenskap ska kunna fungera. Och att vi tillför varandra, stötta varandra, bygga upp varandra. Det är huvudtanken med gåvorna. Sen finns det gåvor som också är till för att nå ut med evangelium. Evangelistens gåva. Och Paulus talar även i 14 kapitlet om att tungotal med uttydning kan ha en evangeliserande effekt. Om budskapet är till dem som kommer och hälsa på, då blir det ju ett direkt tilltal från Gud till dem in i deras situation. Så att även den gåvan kan ha en evangeliserande effekt. Men i princip är gåvorna till för att bygga upp Kristi kropp så att vi kommer närmare huvudet som är Kristus. Det är liksom dit vi dras och strävar hela tiden. Varenda gåva strävar mot Kristus. Och hela församlingen ska sträva mot Kristus. Varje gudstjänst där Jesus är mitt ibland oss är till för Kristus. För att vi ska ära och tillbe Kristus som är här mitt ibland oss. Det är vad gudstjänstens huvudsyfte är. Inte ett program som vi har för varandra, utan en tillbedjan av Kristus. Det är jätteviktigt det du säger, att det finns människor ibland som kanske bär på gåvor men som har någon sorts blockering eller rädsla för att visa att man har den här gåvan. Och man kanske inte heller känner någon uppmuntran att uttrycka gåvan i församlingen. Och frågan var också, har vi överhuvudtaget tid när vi samlas att uttrycka gåvorna? Så, jättebra tankar. Och här, det som jag säger, vi behöver hjälpa varandra. Och visst, det finns ju en synpunkt just på det med till exempel en timmes söndagsgudstjänst. Vad hinner vi med? Har vi tid att söka Herren på det sättet? Vi har ju våra hemgrupper. Där kan vi ju ha en helt annan avslappnad attityd till tiden. Och kan då på ett mer avslappnat sätt i den lilla gruppen söka Herren och betjäna varandra i våra gåvor. Men just i den här söndagsgudstjänsten, där är ju väldigt relevant. Har vi tid? Visst. Ja, visst, det är bra. Vi kanske skulle ta en vuxenskola där vi bara har alltså någon gång som ett forum för att samtala om de här frågorna. Det kan finnas behov av det. Bara som ett samtal kring gåvorna eller kring den heliga ande, ja. Jag tror att alla gåvor är goda därför att de kommer från Gud och den heliga ande. Jag kan inte ens tänka mig att Gud skulle ge en nådegåva som inte var god. Så att det finns en lust i det här att få en gåva från Gud. Plikten kan ju vara att gåvan är ju inte tänkt för att du ska sitta då i din villa och tycka vad härligt att jag har den här gåvan. Tack och lov, nu är jag glad och nöjd. Utan det är ju då, oj, jag har fått en gåva och den måste komma i tjänst. Och där finns det ju kanske den andra sidan av det hela. Att gåvan är till för att fungera så att den betjänar andra människor. Har du fått tungotalets gåva och ingen uttydning, ja då är det klart. Då kan du sitta och bygga upp dig själv och vara glad och nöjd. Men om du har fått en annan gåva, då finns den här sidan hela tiden med. Hur ska jag kunna tjäna andra människor i den här gåvan? Så det blir lite dubbelt. Du står för allmänna prästadömet, alla ska putsa fönster, ja. Det är bra. Men alltså det är jätteviktigt det här du säger, att det kan upplevas kravfyllt. Och jag tror att vi behöver vara observanta på det, att vi går igenom olika perioder i våra liv. Ibland behöver man få ta time out i Guds rike och bara vara mer i avskildhet med Gud och inte behöva känna de här kraven. Det kan vara en period på ett år eller två där man tar time out och liksom bara söker Herren. Men om man söker en kristen tro som då är time out hela vägen, ja men då, I'm sorry, då får vi problem med Nya Testamentet. Ja, Maggan hade handen uppe.
Det är ju en allmän filosofi inom kristenheten att det jag tycker är roligt är att gåva.
Mm.
Och det ligger mycket sanning i det.
Mm.
Men samtidigt så finns det ju andra faktorer som spelar in när det gäller det här med gåvor. Vi är en dynamisk kamp.
Mm.
Och att göra vissa grejer i församlingen kanske inte alltid känns bra och kul. Som igår när jag skulle sätta mig ner och förbereda söndagsskolan så tyckte jag att det tog emot jättemycket. Men det behöver inte innebära att man inte har en gåva. Men ofta vad som händer är när man ser mig ner i söndagsskolan eller om så får man så mycket. Så det behöver inte betyda att man inte får gåva bara att det inte finns motstånd. Förstår ni vad jag tänker? Och samtidigt så tänker jag också när vi sitter här nu så är det jättemånga av våra troende syskon som sitter i fängelse och lider förföljelse för sitt tros skull. Så ska vi ge vad som helst för att sitta här nu.
Maggan för fram en väldigt viktig tanke att det som är kul kan vara vägledande för vilken gåva du har. Därför att du känner glädje och lust när du utövar vissa saker. Och det är sant att det kan vara så. Men om det bara är så, då kan man också väja för det som kostar på och som är svårt. Det är inte så många människor som tycker det är roligt att gå ut till andra och tala om Jesus, till exempel. Det är svårt, va? Det tar emot. Så att det finns hela tiden vissa saker som kanske inte blir gjorda om man bara gör det som är kul. Man måste ha en helt annan motivering, att vi är överlåtna till Kristus och vi gör det som han vill. Inte det som vi vill. Ja. Sista, det får bli sista. Mm. Så är det att tjäna. Mm. Det är saligare att ge än att få, sa Jesus. Det ligger mycket i det. Jag tror vi måste avsluta fast det finns då många som vill säga någonting. Och vi får ta det här till oss så att vi kanske skulle ha en vuxenskola. Men den får ligga lite i framtiden då när vi bara har ett forum för att samtala om de här frågorna. Vi avslutar med att be tillsammans. Herre, dra oss närmare dig som enskilda och som församling. Drag oss med din ande. Fyll oss, Herre, med dig själv, med din heliga ande. Herre, ge oss gåvor. Hjälp oss att vara öppna, ivriga, sökande efter dina nådegåvor. Och visa oss, Herre, de nådegåvor som vi har fått och hur du vill att de ska vara i funktion i församlingen. Herre, hjälp oss, vi har många frågor. Vi lägger alla frågor inför ditt ansikte. Tack, Herre, att du också är hjälparen, den heliga ande. I Jesu namn. Amen.